Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar veckans arkivsamtal. Idag är det dags för det årliga firandet i Simmeparken i Stockholm. Vi ses klockan 15 där. Alla är välkomna fram tills det att vi blir 50 personer. Jag har just publicerat ett nytt Patreon-exklusivt avsnitt av Arkivsamtal med Jonas Strandberg. Om du går in på patreon.com/arkivsamtal och bidrar med valfri summa så får du tillgång till 18 exklusiva bonusavsnitt. Om du gillar den här podden och vill bidra till att den kan fortsätta produceras så kan du också swisha en slant till 0760-724738. Swish-numret finns även i avsnittsbeskrivningen. Det är i stort sett de enda pengar jag får in nu för tiden. Tänk på det. Min och Anton Magnussons stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom drar igång igen om ett tag. Gå in och kolla de nya datumen på specialisterna.se. Vi kommer till 22 svenska orter till. Trots pandemin är det slutsålt på många ställen så det kan finnas en poäng med att köpa biljetter redan nu. Vi kommer aldrig att ställa in utan i värsta fall så flyttar vi datum som vi fått göra nu. I Stockholm så finns det jättefå biljetter kvar. Mindre än 10 skulle jag tro. Kvar till den 27 september på Skalateatern. Så de kommer att ta slut snart. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter
Pontus Gustafsson från Gatuslang.
Från Gatuslang. Dr. Gatuslang som du så skämtsamt kallas.
Precis.
Nu har det blivit dags för del 3. Nej, jag sa fel. Del 2 i svensk hiphop-historia.
Du är så taggad på att bli av med den här serien.
Nej,
så att du vill att det ska vara...
Nej, jag kan tänka mig att vi kör så länge ämnet inte är uttömt. Men jag blandade bara ihop det med svensk seriehistoria. Jag just släppte del 3. Så det ligger ett avsnitt efter... Svensk seriehistoria med Johan Andreasson. Men det är dags för del 2.
Ja.
Det första förhistoriska avsnittet kan man säga är när jag var med i Snedtänk med Kalle Lind och pratade om tidig svensk rap. För då gick vi igenom liksom de första svenska hiphop-släppen med rap på svenska. Sen när du var med här för cirka 10 veckor sedan, då pratade vi om 90-talet ganska mycket, va?
Ja, den tiden egentligen som där rappen är definierad som hiphop.
Mm.
För ni var väl nästan inne på Evert Taube och Trazan och Banan och Povel Ramel och sånt där.
Vi var inne på Evert Taube, Povel Ramel, Trazan och Banan. Vet jag inte om de har släppt någon rap. Har de det?
Det känns som att de borde ha gjort det.
Det för... känns det fel om de inte har gjort det. Men jag är osäker på om de har det.
Jag såg en fantastisk Lasse Åberg- dokumentär, eller den som gick på SVT. Han fyllde ju 80 bast här nyligen.
Ja, men det känns som att... den också faktiskt. Ja. Och förra avsnittet av Arkivsamtal handlade om Sällskapsresan-filmerna. Så Lasse Åberg är avhandlad. Men innan vi kastar oss in på fortsättningen av den här rafflande svenska hiphop-historien så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken!
Och det är ganska utplockat ur min kyl. Ni hör att det ekar här därför att jag inte har kvar några saker knappt i lägenheten. Lite möbler som ska slängas. Jag har kvar den här lägenheten i 4 dagar till. Sen är det nya tider.
Ja, så vi ska hälla ut lite bourbon här på golvet för den här lägenheten här.
Är det det man brukar hälla på? Är det inte 40s man häller?
Jo, det är alltså pour out liquor är det.
Vad sa du?
Pour out liquor, vilket jag vet man säger. Så det är väl egentligen en valfri spritdryck, tänker jag.
Jag tänker på, jag tror det är Boys in the Hood, där de häller liksom 40 ounce malt liquor på gatan för sina dead homies. Eller i alla fall Ice Cube gör det i slutet av filmen, när hans brorsa har dött.
Men whisky är nog okej också.
Ja, jag tror ingen kommer att klaga.
Ja, kanske en som flyttar in här efteråt om det blir fuktskada.
Jo, om det är fuktskada, ja, absolut. Men här är dryckerna. Hostmedicin med kodinhalt. Den ser jag gärna att du inte väljer eftersom jag har inga glas. Så man måste dricka direkt ur flaskan. Sen har vi Heinz tomatketchup. Jag tänker att båda de två är faktiskt hiphop-associerade. Hostmedicin, väldigt hiphop-associerad. Heinz tomatketchup har jag fått från De La Soul's 3 for 10 Rising. Att då Maceos favoritdryck och mat är ketchup.
Vilket du även berättade i första avsnittet.
Mm, det berättade jag säkert uppåt 15 gånger nu.
Så folk kommer ha en otroligt fin relation till De La Soul efter att de har lyssnat på den här.
Sen har vi Corona-ölen. Inte köpt av humoristiska skäl utan för att snart tvärtom. Jag tänkte, jag var sugen på det och jag vill inte undvika det bara för att jag inte vill framstå som en ordvitsare. För tråkmånsar, och det ska jag säga sist. Vi har whisky tonic som du tagit med.
Mm.
Bayersk pils 3,5 som du har tagit med. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Ja.
Vad väljer du?
Jag tänker ta den här bayersken folkölen från Falcon då. Den tänkte jag ta, för den har stått i kylen ett tag.
Okay.
Och inte blivit uppdrucken, så jag tyckte det var ett bra tillfälle här att välja den drycken. Sen tänker jag den här whisky tonic.
Ja, den tänkte jag också ta. Så då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka, så jag ska smaka den här whisky tonic. Det var lite din idé. Och... Det var gott.
Visst funkar det ganska bra.
Ja.
Tänk dig lite is och lite mynta då.
Mm.
Till det. Men vi har gjort det så här väldigt snyggt.
Ställ gärna på de här underlagen så inte dunsar så mycket.
Och vi blandade det väldigt snyggt. Så lite festivalstyle man tar vad man har. Eftersom vi inte hade några glas.
Jag har
vi
inga glas för tillfället lägenheten. Så, att...
så den är blandad direkt i tonicflaskan. Ja. Så att vi halsar upp.
Ett steg från att blanda direkt i munnen.
Det är riktigt festival supermoden. Alltså man kör en sån typ screwdriver bara.
Jag tror det kallas någonting när man tar typ groggvirke och alkohol i munnen. Jag vet inte. Chaser kan man ju kalla det om man först har en klunk sprit och sen en klunk läsk. Men jag vet inte vad det kallas när man blandar direkt i munnen. Någonting ni kan skriva i arkivsamtal eftersnackgruppen om ni orkar.
Verkligen, det vill vi lära oss mer om.
Mm. Men var slutade vi prata förra gången?
Ja, jag tror jag var någonstans i slutet av 90-talet. Vi pratade ju om alla möjliga grupper, mer eller mindre kända, som folk kanske aldrig lyssnat på. Allt från Robert Blom till Två blåbär. Och,
en snubbe som heter Bengt.
Precis. Och det har jag faktiskt fått, jag kanske till och med måste ta upp telefonen här. Jag vet att du inte tycker om det. Men jag
har fått lite bakläxa nu.
Men jag fick faktiskt ett ett mess från han som är med. En som heter Bengt. Jag fick reda på
är det många medlemmar i en snubbe som heter Bengt?
De är tre stycken och var två från början.
Och ingen heter Bengt eller?
Nej, jag tror inte det alltså.
Då är det ju ett extra spexigt namn. Det fanns ju något amerikanskt rapband från ungefär samma tid tyvärr, som hette Young Black Americans eller Young Black Teenagers eller något sånt, som var några vita snubbar. Frågan var om de var i rätt ålder ens. Men ja, det är lite samma idé, att man kallar sig någonting som man inte är.
Precis, och det var ju en snubbe som heter Bengt, tror jag, lyssnade på det här avsnittet.
Ah,
så det var så vi kom in på det.
Ja.
Och det är en person som jag släppte ett mixtape via Gotland nyligen som heter Tevski. Är det någon du känner till?
Tevski?
Tevski.
Han har inte haft några andra namn. Det är inte Tinnitus och Ted?
Nej, det är några andra svenska underground-rappare. Okay. Men han skrev så här då. I början var det jag och Fredda. Vi hade en annan rapgrupp innan vi körde Snubben Bengt. Vi växte upp tillsammans i Märsta. Och på sista skivan kom Beke med. Jag tror hon var från Sala ursprungligen. Så det joinade in en brud i det här crewet också.
Okay.
En snubbe som heter Bengt. Så de var tre.
De hette inte Bengt. De var inte en. Och de var inte bara snubba.
Nej. Och de släppte typ tre album tror jag.
Så ja, vad roligt.
De köttade på där.
Det kanske finns på YouTube och hitta.
Jag tror det. Jag tror att en av plattorna också ligger på den här basketlåten du snackar om.
Baklängesdunk.
Baklängesdunk. Den plattan finns på Spotify tror jag. Men jag tror att vi typ, i princip var snacka där det slutade. Liksom, var vi typ Stockholm. Theodor Hellborg och Anton Hagvall och Frostis grupp där någonstans.
Och det är där vi ska ta vid nu och berätta om vad som hände sen.
Precis, när svensk hiphop gick från att vara underground som en råtta i en grotta till att synas över hela Sverige.
Ja, och det var ju en referens till då Petters debutsingel Mikrofonkart, där han säger att han stilar underground som en råtta i en grotta. Precis. Nu behöver ju inte en grotta vara under jorden. Om man tänker så här gamla stenåldersgrottor så är de ofta över jorden.
Ja, de kan ju vara högt upp i berg också, grottor.
Så det är en vacklande liknelse.
Ja, det hade kanske varit bättre att ha en gruva då eller någonting.
Ja,
men det rimmar inte på råtta.
Nej, och han vill ju då rimma på 98, året 98. För det var ju då han släppte den singeln antar jag, eller spelade in den i alla fall.
Precis, Petter dundrar ju in 98 och målar om landskapet för svensk hiphop. Mitt sjätte sinne.
Målar från grunden som blöta akvareller. Nej, jag kommer inte ihåg vad han
som
sa.
En äkta arkitekt.
Ja, han skissar från grunden som en äkta arkitekt. Men han penslar som blöta akvareller eller något liknande. Det minns jag inte. Nu ska jag inte kritisera, eftersom jag inte kan citera det korrekt, så ska jag inte kritisera att akvareller inte målar. Men, för det var inte säkert att det var det han sa. Men om han sa det, fel.
Och han har också rimmat akvarellen som farsan har målat där borta vid hällen. Så att han har rappat mycket om det här med att hans pappa
hans
målar mycket.
Akvarellmålar.
Och han målar ganska mycket. Nu jag såg
och hans morsa är arkitekt, va?
Ja, jag tror det. Mm. Och sen eller vad, de har väl gått bort här om man följer på sociala medier.
Hans det gör jag inte.
Nej, men han sitter och målar nu en hel del, vad jag fattar, som Petter själv också. Så han har tagit upp det intresset. Men vid den här perioden då så kommer det ju massa nya svenskspråkiga rappare. Tack vare mitt sjätte sinne, där Petter har med sig massa olika gäster. Och en av de här var ju Stockholm. Där vi avslutade då.
Theodor Hellborg var en av gästerna.
Som är med på den här Petter versus Stockholm.
Och det är där han säger att han vill att hans liv ska vara som att suga på världens godaste pastill.
Exakt. De viktiga skorna gjorde en fantastiskt roligt podd. Jag lyssnade ju på det avsnittet efter att vi gjorde det här. Och de gjorde ju en låt som heter Thriller. Där de kuttar in de här raderna. Tror du att du lever i en thriller? Och skakar hand med gorillor och så vi lasta ut bananer och hela.
Jag kan rekommendera Music Journeys podcaster till alla som gillar bra humor.
Verkligen alltså, verkligen högt och lågt i den alltså, riktigt riktigt kul.
Mest högt.
Mest högt. Men vad heter det? Ja, men, och då när Petter kommer med den här mitt sjätte sinne, så är det, då har han ju med sig hur många som helst.
Mm, det är INI, det är Timbuktu på svenska. Det är, har du förresten stängt av mobilen igen? Så
den är avstängd.
Okej, okay,
nej, men det, varken Timbuktu eller INI är nog med på första skivan faktiskt.
Ah, okay,
de kommer med först på Bananrepubliken.
Mm.
Plattan. Så då är det väl typ Ayo är med.
Ja.
Stockholm såklart då.
Och det Homan, var innan Ayo släppte sin första singel eller?
Nej, han släppte 97 redan. Eller vi var inne till och med liksom tidigt 90-tal. Han skrev den här Karl den 12:e.
Ja, just det.
Och sen så släppte han en EP på Breaking Bread Records 97.
Gordon Cyrus skivbolag.
Precis. Så där var de ett helt gäng. Det var där Petter jobbade och kokade kaffe bland annat. Var lite assistent på det kontoret. Innan han breakade då året efter. Så han hade ju med sig Ayo då.
Okej. Okay.
Och Ayo, han var ju precis som många andra rappare i den här perioden. Som så här, från övergång från engelska till svenska.
Ja.
Så han släppte till och med en låt som heter Time to Move On. Där han liksom mixar engelska och svenska.
Mm, det var också rätt vanligt runt millennieskiftet. Fast då var det kanske... men låt oss säga Afasi och Professor P som medverkar på samma låt. Den ena körde en vers på engelska, den andra körde en vers på svenska. Var det No Ass Crew de kallar sig under den
perioden? No Ass Crew, ja, precis. Ja. Och de kom ju där vågen efter, om ska säga, som inspireras av Petter och Ayo och Ken och alla de här som kommer upp.
Ja, kanske framförallt mobbade barn med automatvapen. Alltså jag tänker att Afasi och många i den ligan liksom var inspirerad av MDMA.
Mm. Och då har man ju den skillnaden som kommer med min generation och din generation lite då, som är född på 70-talet och jag som är född på 80-talet.
Ja.
För nästan alla som är födda på 70-talet har ju rappat på engelska.
Mm.
Och
jag har gjort det lite grann också.
Ja, du har gjort det va?
Fast du har väl också gjort det?
Lite, men jag har liksom aldrig släppt låtar, utan det är ju bara så här drömmen om att släppa låtar. Och så inser man att det låter inte alls som man vill att det ska
göra. Men du har väl släppt låtar?
Ja, på svenska.
Okay, ja,
men inte så mycket på engelska.
Nej, jag har kanske inte släppt ifrån mig. Jag vet inte om jag har släppt ifrån mig någon rapplåt på engelska i och för sig.
Nej, men tittar du på Petters platta? Mm. Till och med Petter hade en grupp som heter Blacktop Dandelions.
Ja. Alltså maskrosor som växer genom asfalten då.
Ja, någonting sånt där. Så han rappade på engelska innan alla de här gästerna, Ayo, Thomas Rorschach.
Ja,
vilka du nu än nämner har ju rapp, och Ken Ring och som, alla de här stora rapparna som blör upp den här, de har ju haft år av rap på engelska innan. Men här kommer ju verkligen skiftet då vid 98. Efter det så är det ju de här liksom hiphop-puritanerna som låter som amerikanska rappare, de går ju till och med över och rappar på svenska.
Ja, jag kommer ihåg serien Rocky av Martin Kellerman. Där var det ett skämt om det, för att han var ju aktiv ungefär, eller han började då någon gång också samtidigt som han sa liksom, jag tror det var då Rocky som var arbetslös och allting hade gått åt helvete, och sen så hans kompis säger: som din CEO-konsulent så rekommenderade jag att börja rappa på svenska. Att man märkte då att det gick att bli framgångsrik genom att börja rappa på svenska. För det var ju då först Petter och sen kom Ayo och Ken och gjorde, och Blues då gjorde mer eller mindre succé med singlar på svenska. Så det var ju verkligen en våg där. Och så kom Mobbade barn. PSTQ var ju tidig också att släppa den här Pluralis Majestatis. För det kom innan MBMA fanns, eller? Känner du till det?
Ja, det var väl ungefär... För MBMA hade en låt på någon kassett 97 redan. DJ Mad Wrist släppte en kassett. Mm. Där finns den första...
Vad hette den kassetten?
Bra fråga. DJ Mad Wrist mixtape från 97. Okay, ja. Och där är den här... Det är bara någon loop och de bara rappar utan någon refräng i liksom 6-7 minuter.
Den låten har inget namn heller, eller?
Heter den Jag missar dig eller någonting sånt?
Just
där.
Det, Jag missar dig, det känner jag igen. Den har jag hört. Och den är den lite sämre ljudkvalitet än vad den fick senare.
Den finns för bara rippad på kassett uppe på nätet och sånt där. Så den är ganska grov, men det är ändå där embryot kommer till den här riktigt rap nördiga grejen. Och Pluralis Majestatis kommer ju året efter den 98, så den är ju...
Så den, den kommer samma år som Petters debut?
Ja, jag tror det. Och det är väl lite oklart. Den finns både CD och liksom sådär på EP och kommer på lite olika sätt.
Jag kommer ihåg, jag köpte PSTQs Pluralis Majestatis på vinyl och blev ganska blown away liksom. Jag hade hört honom på Mats Nilefars program i P3. P3 Soul kanske det heter då. Eller Soul Corner kanske det hette på den tiden. Så jag köpte den och det, jag tycker, ja, han är nog kanske min favoritrappare i Sverige fortfarande. Han var ju gäst också nyligen i Arkivsamtal och pratade om NWA. Han har varit gäst för som en vanlig intervjuperson också.
Ja, jag hörde det i avsnittet. Jättekul. Alltså. Där blev det lite bladiga på G där.
Ja, speciellt i det Patreon-exklusiva avsnittet så blev fyllnade PSTQ till rätt rejält.
Och, ja, och det är väl ganska genomgående i hans karriär. De var ju ganska stökiga och liksom ute och festa och på krogar och spelningar överallt. Och röjde runt på Plundringståget. Och vad de hette.
Nej, Plundringståget var en turné som de gjorde, MBMA gjorde tillsammans med Loop Troop, va?
Exakt.
Som Loop Troop var också, de började rappa på engelska men gick över till svenska så småningom.
Ja, och de är väl egentligen mer engelska idag. Mm. Fortfarande, de släpper ju album på engelska. De har gjort ett album på svenska. Men det var vid den här tiden de började. De gjorde ju Jag skett Palme, var väl deras första...
Ja, tillsammans med PSTQ.
Precis, och det var ju också så här... Wow, vad händer nu?
Och Organism 12 med på den låten också. Eller nej, vänta. Jag tänker på Ringsnuten.
Precis.
Som var, blev båda de två låtarna anmälda till radionämnden, eller var det bara Ringsnuten?
Ja, Ringsnuten blev det, men jag vet att Jag skett Palme spelades... Jag tror att det är en av de få, för de hade bara fått kassetterna, så jag tror att det är en av de få gånger som SVT har liksom spelat kassett ut.
SR.
Ja, SR, Sveriges Radio, spelar den här kassetten.
Jag tror det är ganska vanligt att, alltså Papa D, också en tidig svensk rappare, eller kanske med toastare, han hade ett program på P3 innan han var med i någon form av... någon ringa partnermisshandelsskandal.
Ja, innan han köpte blockhus på överskottsbolaget där. Det är billig penning.
Var det där de var från?
Nej, jag vet inte.
Men han hade ett radioprogram som handlade om reggae och dancehall och jamaikansk aktiv musik. Men där kom jag ihåg att han spelade en del kassetter också.
Han gjorde det. Var det Petri Rytm eller?
Ja, Petri Rytm. Men, och jag tror att, alltså jag vet inte, när vi skickade in Las Palmas till P3, till P3 Hiphop. Jag är osäker om vi skickade in kassett eller om vi skickade in bränd CD. För jag kommer ihåg att vi inte hade riktigt tillgång till CD-brännare i början. Det kan ha varit kassetten jag skickade.
Ja, där vid millennieskiftet var ju CD-brännare en riktigt dyr historia.
För de spelade spökskrivare då på P3 Hiphop. Och sen plockade faktiskt SR upp den på hög rotation. Spökskrivare, alltså en låt som var en tolkning av Mad Skills Ghost Rider.
Som vi släppte för gratis nedladdning på WoW till och med, som veckans MP3.
Ja, det gjorde vi. Det stämmer, men den spelades varje dag på P3 under ett tag. Liksom, den hade rotation där, så det var ju, jag vet inte vem det var som fixade det, men det var ju kul i alla fall.
Ja, verkligen. Så som du hör, så till och med svensk hiphop började spelas på radio vid den här perioden, alltså slutet av 90-talet.
Ja, alltså...
MTV, ZTV.
Ja, alltså jag funderar på vilken var den första svenskspråkiga hiphop-låten som jag hörde på radio var. För jag hörde ju Robert Bloms Jag hatar Lidingö. Och jag hörde uppföljaren till den låten som handlar om hans pappa. Som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men jo, det har ju funnits svensk hiphop. Sara och Jun var ju före. De gick också på P3.
Ja, 3S Hoppa Dansa var nog den första jag hörde.
Ja, just det.
Det var
de
95-96.
Och även Johan Kimrin, han gjorde någon cover på De La Souls Ring, 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 Ha, Ha, Hey, Hey. Den, hey. Där de samplade Curiosity Killed the Cats. Den som går så, hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave a name? And your number, and I get back to you. Och då så gjorde Johan Kimrin och hans grupp Reflex. De gjorde en cover. Jag tror det var till och med Kajsa-Lisa Ejemyr på refrängen. Som var känd från någon tv-såpa sen.
Var det Vita Lugner?
Ja, Vita Lugner var det nog. Hon var nog sjuksköterska där. Och hon blev artist sen också. Alltså hon släppte lite, hon sjöng ju sen.
Var det hon som var med i Bert, den sista oskulden också? Som det, hon kära ner sig?
Det är nog inte omöjligt, det tror jag. Men hon, jag tror hon sjöng refrängen på då, den covern på De La Soul-låten. Och sa, hej, hur är läget? Du kan inte nå mig nu. Och så vidare. Och den kom ihåg, den spelades på P3. Och jag såg dem uppträda live på Malmöfestivalen då. Undrar om Kajsa i sig med att vara med på scenen. Och jag undrar också vem den andra snubben i Reflex var som inte var Johan Kimrin.
Men du var insyltad i kulturen då och definierade dig som hiphoppare där 98 när Petter, Blues, I och Ken dundrade in, eller?
Alltså jag var ju, alltså jag vet inte när jag började kalla mig hiphoppare, men jag gick på en sån här breakdance-kurs redan när jag var 6 år gammal. Så jag var väldigt tidig med att ta del av kulturen liksom. Och då började jag lyssna på liksom de tidiga amerikanska släppen som fanns. Och jag hörde ju då, jag fick avspelad någon kassett med just det, alltså som du lärde mig faktiskt, att det var Siljemark rappade på i en grupp då som hette, vad hette hans grupp?
Stopp! Och det var Cool Cat-grejen.
Jo, det var den första rappen jag hörde på svenska. Det var inte på radio då, utan det var på en kassett som följde med. Eller man kunde köpa en skiva och så var lite instruktioner på en poster hur man dansar breakdance. Och det var låten Cool Cat, ja. Jag började lyssna på hiphop redan när jag var 6 år gammal. Och sen då, när jag blev lite äldre, så kom då De La Soul och NWA och Run DMC och Public Enemy och sånt. Och min storebror sa också, blev väldigt inne på hiphop. Så jag har varit med så nästan så länge jag kan minnas. Redan innan dess. Allt det här pratar jag om i snedtänkt avsnittet. Men redan ännu yngre, liksom kanske i 4-årsåldern, så lyssnade jag och min brorsa på Peps Perssons rapinslag på Maskin nummer 2. Så ska du sätta på dig jobbaresviden och ta kortet och stämpla in tiden. Så ska du kryssa på lappen och trycka på och så vidare.
Ja, man har ju vad Svenska Akademin har tagit sina inspirationer från till exempel.
Ja. Den här. Ja, men det är väl båda inspirerade av reggae och rap liksom.
Ja, på skånska.
På bred skånska.
För de dyker också upp i slutet av 90-talet.
Ja, just det. Den
här Snapphane-klanen och de här grejerna.
Ja, det var lite mer dancehall då.
Ja, exakt. Men du skriver på svenska. Alltså när jag Petter kom med sådana grejer. Hur skriver du på svenska då?
Om jag hade börjat skriva på svenska när Petter kom. Jag skrev nog någon. Jag kommer ihåg, jag var med i ett band som heter Time. När jag var ganska, alltså i högstad. När gymnasiet var nog. Och då så kom jag ihåg att jag ville skriva på svenska, men de andra bandmedlemmarna inte ville att de tyckte att engelska var coolare. Så det kan hända att jag har något utkast till någon text på svenska från då mitten av 90-talet. Men då rappade jag på engelska och sen så började jag rappa på svenska då. Det var nog lite inspirerat av mobbade barn med automatvapen och Kalle Katt framförallt. Och de man hörde South Swedish, det släppet som var TR, Carl Catharsis, Helly, Paloma och Live and Direct. Det var Marcus Saxell rappade på det också och han producerade mycket av det. Så det var liksom så jag och mina kompisar då köpte de svenska släppen och alla liksom kassetter med Organism 12 och Mobbade barn. Och jag hade ju hört Petter på radio, men jag hade lite blandade känslor inför det. Jag var ju lite äldre då, var lite, kanske lite mer kritisk liksom. Men jag tyckte väl det lät ganska bra, måste jag erkänna. Men jag var nog lite för cool för att säga det här är bra rakt av.
Men du har väl också alltid varit ganska så här alternativ i din stil, tänker jag. Jag minns när du var med i min podd Gatuslang. Som om man verkligen vill sylta ner sig i din karriär liksom, då tar du med dig 3 plattor med liksom ganska udda grejer. Du kommer inte med liksom, ja, men en Public Enemy-platta, en Wu-Tang-platta och en platta med Fugees eller något liksom, som många andra gör.
Utan när du listar dina liksom favoritplattor på svenska och sånt, så är det ju ganska mycket mainstream-släppen. Det är Petter, Ken och sådär.
Ja, kanske inte de bästa, men jag gjorde någon som heter någon hashtag som heter Gatuslang 9, där jag hade med de 9 liksom största släppen som varit viktigast för svensk hiphop. Gjorde jag för ett tag sedan. Och då är ju de med, för de måste liksom vara där, för de inspirerade ju hela min generation, både upp och ner i åldrarna. Och
var Latin Kings med det också, eller var det något annat?
Ja, Latin Kings är ju liksom den enskilt kanske viktigaste hiphopgruppen i Sverige genom tiderna. Just eftersom
du tänker som inspirerat flest.
Ja, precis.
Kanske skulle jag ändå säga att Petters Sjätte sinnet är mer inflytelserik.
Jo, men det är det ju, på att rappa på svenska på det sättet. Men samtidigt nådde Latin Kings ut till både till förorten och till innerstan. Ja. Petter har väl, det är klart att han nått ut till förorten eller kanske folk med invandrarbakgrund eller vad man ska kalla det. Men han har ju ändå lite svårare att nå den publiken. Han har ju snarare nått små städer ute i Sverige.
Frågan är om just det har liksom lett ut, nått ut ännu bredare. Alltså de har ju en sån evergreen jullåt som spelas fortfarande varje år liksom på hög rotation.
Som folk inte ens, liksom, men folk definierar ju inte den som en hiphop-låt knappt.
Det är svårt att säga att det inte skulle vara hiphop. Nej, det är rap och det är en beat.
Men så är det. Men alltså, folk som lyssnar på den låten tänker nog inte att de lyssnar på hiphop.
Nej, kanske inte.
Nu sitter jag hemma och pumpar fet hiphop på julen.
Nej, det är sällan man är så att man ser sig själv i ett sånt utifrån perspektiv. Att man tänker, nu sitter jag här och pumpar fet hiphop.
Men kan du inte tänka så nu själv? Alltså, så här, du har rullat upp en stad och knäckt en sexpack och bara, vet, så här, skakar huvudet till typ, och bara, helvete vad jag känner mig äkta idag.
Jo, jag kommer ihåg när jag var yngre och lyssnade på A Tribe Called Quest. Och då säger, jag tror det är Five Dog som säger något sånt. Han säger, sit back, relax, listen to some hip-hop. Och då kom jag, då blev man ju självmedveten och säger, ja, det är just det jag gör nu.
Ja, exakt. Men ja, verkligen. Men hur gammal var du här i slutet av 90-talet då? Du är ju typ 20 bast där.
Ja, jag är född 78. Så jag är 20-årsåldern runt millennieskiftet liksom. Det blev kanske att jag är 21, fyller 22 runt millennieskiftet. Eller fyller 23 mars.
Så det är ju ganska stor skillnad på vårat lyssnande, kan jag tänka mig, eftersom du är 20 och jag är 13. Så
ja, det blir... alltså när jag var barn och hörde Cool Cat med liksom Stopp, då kunde inte jag tycka att det var töntigt. För att jag var ett barn liksom. Man är okritisk, man har ju inte... Men när jag var 20 och hörde Petter och Blues och Ken och Ayo, då kunde jag ändå tycka att det var lite töntigt. Men jag tror att ju yngre man är, desto mindre kritisk är man och kan inte liksom... Och det, så jag hade säkert... Hade jag gått i samma... klass som Ice Cube under hans arkitektutbildning, hade jag kanske tyckt han var töntig också, för att han inte lever som han lär liksom. Eller så
den jobbiga killen som alltid räcker upp handen.
Ja, nej, men det kanske, men nu när jag då var yngre, så då trodde jag ju liksom att Ice Cube sköt folk och så, eftersom han rappade om det, men det har han ju inte gjort vad jag vet.
Men har du stannat kvar då i den bilden av att de här grejerna som kom på 90-talet är lite töntiga fortfarande? Eller har de höjt eller sänkt sin status på 20 år?
Jag gillade PSTQ till exempel. Det tyckte jag inte var töntigt. Jag går lite tvärt emot vad många andra svenska hiphopfans som tycker. Jag hörde i Vad blev det för rap? Sanna i den podden sa att PSTQ tyckte hon... kändes som att Fredrik Lindström skulle rappa.
Ja, jag skickade faktiskt det citatet till PSD. Och han bara, vad fan skickar du det till mig för? Så jag ångrade det lite efterhand. Liksom. Jag ångrade ut och dra upp att om folk blir dissade olika program.
Nej, men så de andra kanske tyckte tvärtom. Att PSTQ var töntig och Ken var cool. Men jag tyckte tvärtom, jag tyckte inte PSTQ var töntig, jag tyckte det var bra och coolt. Men jag tyckte att de som var lite mer inspirerade av amerikansk gatukultur Det tyckte jag var töntigt. För att det kändes mer liksom som en wannabe-grej. Medan PSTQ inte kändes lika mycket som en wannabe. Alltså han hade inte någon street pose på något sätt.
Nej, och, men det, för det var ju också vid den här perioden. Och egentligen kanske nästan fram till idag har man fått försvara hiphopen ganska mycket. Mm. Jag tror du kan känna igen dig i det. Att,
jag har aldrig känt att det är min kamp.
Nej, men när om någon säger att det är så jävla töntigt, så bara, vad är det som är töntigt med det här? Vad är det som är så coolt med Anders Glenmark eller, eller vad det nu kan vara, In Flames eller liksom de andra
stilarna? Jag kommer ihåg, det var till och med min, alltså jag startade sedan ett hiphopband med Kalle Törn. När vi var barn och bodde i Järup. Och jag spelade upp liksom De La Soul och NWA och sånt. Då tyckte han det var töntigt. Liksom, för han tyckte att de försökte vara coola. Så liksom, men NWA och sånt tyckte han liksom, att det var lite töntigt för att de försökte vara coola. Så spelade jag upp liksom Jennifer Tatmi med De La Soul. Som är lite mer laid back hiphop. De försökte inte vara så coola. Men då klagade han på att namnet Jennifer stavades Jennifer, att det ändå var slang, att de försöker ändå vara coola. Kolla dem, Jennifer. Varför skriver de inte Jennifer? Så han använde sur för det liksom.
Ja, men alltså alla vill ha swag och flavor, så även om du inte kommer med någon hård attityd, titta vad utstuderade här Tribe och de har ju med sig sin egna
idéer. De vill vara coola på ett annat sätt.
Ja, och skivbolagen sätt, har säkert liksom sitt finger med i spelet också.
Jo, det är möjligt.
Men var Petter cool då?
Nej, det tyckte jag inte.
När han kom 98.
Jag tyckte inte det. Du tyckte det.
Ja, jag gick ju och raka mitt hår och
jag hade
jättestora
tag,
byxor, liksom. Jättestora kläder.
Men han var ju inte den enda hiphopare. Det fanns amerikanska hiphopare som rakade huvudet långt innan han gjorde det. Alltså vad hette de som gjorde Slam, Onyx till exempel. De var ju rakade långt tidigare.
Ja, men det var väl lite vanligt. Nu kanske jag är klyschig, men det kanske var lite vanligare i de svarta kulturen att man rakade sig.
Ja,
att var det dreadsen eller liksom det rakade. Men i Sverige var det.
Jo, det var ju det som att det ansågs sig vara skinhead och lite rassigt att raka sig innan Petter populariserade den frisören.
Ja, ja, min mormor blev alldeles häpen när jag kom hem där. Hon började nästan gråta. Liksom, vad har du gjort?
Ja, min mamma hade samma reaktion.
Liksom, så här, du har rakat. Vad hände med ditt vackra, fina hår? Ditt svall? Jag har ju så blont svall. Liksom. Page hade jag i sexan. Liksom. Mm. Det var ju hett på den tiden.
Men jag undrar var Petter fick sin inspiration från att raka sig. Om det var då från amerikanska...
Jag vet att han lyssnade jättemycket på Capone och Regga och Mobb Deep.
Och de var rakade.
Men frågan är om de var det. Det borde de kanske ha varit då? Eller var den där rakade?
Ja, det var ju en trend bland liksom svarta amerikaner.
Ja, för Rorschach hade ju också rakat. Profilen tror jag hade rakat.
Men var det en svensk grej eller var det amerikanska vita rappare? Körde de rakat också under den perioden? Det gick rätt mycket trender inom svensk hiphop-mode. Alltså på 80-talet var det många som hade hästsvans. Alltså om man kollar på Stockholmsnatt. Många graffare och många breakare.
Och det var ju kvarvaran av hårdrockarna. Mm, för att hårdrocken kom först. Och så var det hårdrockarna som blev hiphoppare. Men följde ju liksom frisyren med. Fast det tog ett tag innan den kom över. Plus att svennar kunde ju inte ha de här afrofrisyrerna. Och de här olika feta pärlor i håren. Och, liksom, och sen som Busta Rhymes och sådana här. Som har liksom frisyren åt olika håll.
Som Kid and Play. En sån hög afro som även en av medlemmarna i Black Sheep hade någon sån hög.
Ja, det finns ju lite mer att göra. Man kan ha såna cornrows, vet du, som Lil Bawa.
Jag körde inte sig Lilleman. Han var en vit rappare som körde cornrows.
Han körde det, ja. Men han kanske hade mycket tid att sitta hos frisören. Så några grejer tar väl 6-8 timmar.
Han berättade att han grät när han gjorde dem för att det gjorde så ont.
Ja, Lilleman dundrar ju in där också helt.
Ja, när var det han släppte Skåne på sin kartan. Vad heter den? Var tog pappa vägen?
Precis, för det var ju väldigt Stockholm. Vi har ju bara pratat om Stockholm. Alltså Io Can Blues och allt det hände i storbolagen.
Ja, vi pratade lite om South Swedish släppet. Alltså Kalle Katt, Helly,
Men där var det fortfarande rap på engelska.
Ja, men Kallikatt släppte ju svenska språket som jag hörde på Marcus Axel, Mackans mixtapes som man kunde köpa i Lund då. Mm. Där släppte han en låt som heter Svenska språket där han rappar på svenska.
Mm.
Och då, det var nog första gången jag hörde rap på skånska. Det var nog innan Timbuktu körde gästade Petter och rappade Rulla med oss. Där han rappade på skånska. Och den Kallikatt-släppet, det var nog det som inspirerade mig ganska mycket att börja rappa igen. Ja, alltså, och, då, och framförallt att rappa på svenska. Att jag tyckte fan det går att göra det coolt på skånska. Det var ju lite sydsvensk rap då.
Mm.
Och några år senare kom Lilleman och Advance Patrol. Kommer jag ihåg, jag träffade innan de hade släppt någonting. Jag skulle ut till något jam i någon hamn i Malmö. Och så åkte jag samma buss som Gonza. Och då visste jag inte vem det var. Jag bara sa, ska du också till det här jamet? Man sa väl att liksom folk hade hiphopkläder. Ja, jag ska rappa. Så här, vad heter ditt band? Advance Patrol. Och så ställde han sig där och rappade.
Ja, och de var ju tidiga på svenska. De rappade redan på 90-talet, även om de inte fick ut något. Och de var väl också i och för sig på engelska från början i alla fall, flera av dem.
Mm. Detta var nog på 90-talet då när jag träffade dem på bussen eller tåget eller vad det
var. Det var det, ja. Och de är ju med i den här liksom, lite yngre generationen än Petter och de här som sparkar upp dörren. Sen kommer ju den här sjuka vågen som jag växer upp i, liksom, där jag är i tonår, får kan gå upp på så här, ungdomsspelningar, Göteborgskalaset och Babylon by Bus som är en turné som åker runt i Sverige. Då kommer ju Fjärde Världen, Fattar du,
Ison
och Fille, Advance Patrol, de här alla liksom co-signade av Masse som poddar upp deras fetaste låtar. Han liksom regerar ju de här åren och det är ju typ 2000 kommer ju de här in i samband med att man kan lägga upp real audio och sånt på
internet. Det var nog lite där jag började släppa låtar med Las Palmas. Och jag kommer ihåg det. Jag tror vi släppte vår första kassett 2002 kanske.
Är det Ukraina-tejpen?
Till eller? Ukraina hette den kassetten. Och då hade de också en Redline hade en klubb här i Stockholm på backstage vid Kulturhuset. Så jag kommer ihåg att jag var där då och hängde lite, så Fjärde Världen uppträda. Så det är ett ganska litet ställe, det var just den lokalen de hade, det kanske var 80 kvadrat. Men då kommer jag ihåg, då gick Masse förbi där och så gav jag honom en kassett. Och sen nästa vecka när de hade klubben så frågade han vad han tyckte. Han verkade inte imponerad. Han sa typ, det var sådär.
Men det kan man väl förstå. Jag tror inte de hade mycket kärlek för Skåne här uppe i Stockholm på ett sätt.
Det var nog inte riktigt den stilen de gillade. Men jag kommer ihåg att, då, för att vi hade en rätt trög start med Las Palmas. För vi blev ju populära efter lite tag, men jag kommer ihåg den besvikelsen när vi liksom hade släppt vår första kassett. Vi hade då hoppats på att fler skulle gilla den. Och sen var det så att vi tyckte ju Masse var en bra producent. Och bara hoppas, han kommer nog tycka det här är fett. Och sen var det liksom, det var våra kompisar och tyckte det var kul. Men sen var det så här, jag kommer ihåg den besvikelsen. Kalle var, jag är knäckt över att brist på succé, helt enkelt.
Men ni fick ju en ganska så här, nischad publik i Las Palmas.
Ja, vi hittade en publik utanför den svenska hiphop-publiken. Att vara med indie-poppar och träskpunkare och sånt. Liksom. Sen uppträdde vi på Hultsfredsfestivalens demoscen. Då var det asmycket folk där. Då var det, liksom, det var nog den första gången jag upplevde framgång, liksom.
Ja, för jag såg det tillsammans med CK, tror jag, på ett live-gig på Henriksberg. Vibes i Göteborg.
Ja, men det var nog senare då.
Ja, men det var ju några år senare. Men då kom jag ihåg liksom, att det var mycket. Det var emo-brudar och lite så här, ja, men du vet, så här serienördar och lite så. Lite alternativt.
Ja, det var inte de liksom petterpubliken med rakade skallar. Som gillade Las Palmas, utan Jo, det var ju... alltså det som är ganska trendigt nu, emo-rap. Vi hade ju sådana inslag i Las Palmas. Calle Törn var ju väldigt emo. Kanske är fortfarande. Men ja. han ville gärna att det skulle vara lite deppigt och lite... lite självmordstankar och självskadebeteende och så är det. Och det var ju inte så jättevanligt i svensk hiphop på den tiden, inte i amerikansk hiphop heller.
Nej, och sen så var det väl, jag tänkte just humorinslagen tog ju över lite. Så det var liksom, man, kunde man läsa mellan raderna så kunde man se att det mådde jävligt dåligt och hade något uttryck.
Det fanns ju vissa låtar som var alltså ren humor och sen så vissa låtar som var ren emo-depp. Kan man säga.
Ja, för typ Dyr affär är en sån som liksom har stuckit kvar hos mig. Som handlar om att ni åker fast när ni säljer hasch eller vad det är.
Jo, så. Man kan ju säga att jag stod med för de kanske lättsamma humoristiska inslagen. Och Kalle stod med för de emotionella, svartsynta inslagen. Men sen blev det så att jag, efter ett tag så började jag skriva alla texterna, även Kalles texter, mot slutet. Och då skrev jag... emo-texter åt honom också. Alltså jag har ju en sida av mig själv också som är emotionell och kanske lite mörkare. Så jag kunde ju leva mig in i det, men för det mesta är jag rätt glad och lättsam. Så jag skrev mest sådana texter.
Men du gör ju humor av dina mörka grejer också. Ja, man tittar absolut. I YouTube-show liksom som är en humor...
Mina problem.
Mina problem. Den är ju humor, men det är ju ett riktigt jävla mörker. Alltså.
Ja.
Den är ju lite som den här... Har du sett... Dave, ja. Lil Dickies.
Den blev, alltså jag började se den, det är då rapparen Lil Dicky har gjort en sitcom, lite i samma anda som Mina Problem eller Curb Your Enthusiasm.
Lite
eller,
bättre budget bara.
Ja, ganska mycket mer. Några miljoner mer på avsnitt. Och påminner lite om Louis C.K.'s tv-serie Louis också. Men jag började lite halvkritiskt titta på den. Tyckte inte den var jättebra, men nu gjorde vi 10 avsnitt första säsongen. Sista avsnittet satt jag såld och tyckte att det här är fan svinbra, kände jag då. Så den kan jag rekommendera till alla. Finns på HBO.
Finns på internet som man brukar säga. Alltså täcker man lite mer yta. Men, ja, men, hur, men för att liksom gå tillbaka till det där tänkte jag med liksom den här äktheten. Liksom. Du tyckte väl att det var jävligt töntigt.
Alltså du menar när Petter och...
Ja, men liksom att man måste ha vissa typ, alltså se ut på ett visst sätt och liksom vara jävligt, du vet, en hård att man får knappt le och liksom, du vet, keep it real, ja.
Jo, jag tyckte det var töntigt redan på just det tiden. Och då var jag 14 liksom när de kom och då kom jag ihåg att jag och min storbror och våra kompisar tyckte det var jättetöntigt att de anammade liksom amerikansk gatukultur. Och jag höll väl med lite då Calle Törn som kritiserade alla som försökte vara coola. Nu i vuxen ålder har jag mycket mer förståelse för att försöka vara cool. Det har jag ju själv försökt vara under stora delar av mitt liv på olika sätt. Även när jag började dansa breakdance som sexåring så är det klart att jag försökte vara cool. Liksom. Men det är väl också det att det... När man själv gör någonting så brukar man ju känna att det är okej. Men när man kan titta på andra som gör ungefär samma sak så är det lättare att säga att nej, det där är töntigt.
Jo, men så är det.
Men jag kunde ändå uppskatta Petter till viss del. Jag kommer ihåg, alltså när den kom på radio, det var ändå så här, jag lyssnade på det och tittade. Ändå rätt bra det här, liksom. Och samma sak med Latin King, så jag tyckte, Det var lite svängiga beats och liksom jag gillade ändå på något sätt. Men jag hade väl blandade känslor till det.
Ja, och det är just det här om man har en studio kanske som kostar 2 miljoner av professionell beatmaker och studiotekniker och folk som masterar upp.
Ja.
Alltså även de medelmåttiga rapparna blir ju bra.
Mm.
Jämfört med liksom...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Om du hör någon spotta en rap på gatan eller någonting liksom, utanför en klubb, då krävs det ju mer. Liksom. Yeah. Det är inte säkert att Petter hade lagt en svinfet vers utanför någon krog på Söder 98 och hade träffat honom. Men det låter ju så fett. Liksom, yeah. På
men sen handlade det också om att jag var ganska mycket en underground-kramare. Och att liksom MBMA kändes mer underground. Och även om de hade liksom brusiga kassettsläpp så gillade jag med det mer då. Kanske också på grund av att det var ett brusigt kassettsläpp. Att jag tyckte det var coolare liksom.
Du hejar på underdoggen så att säga.
Ja, men det är väl mitt sätt och lite att känna mig cool på också. Att jag gillade alternativa. Snarare än mainstream. Du som hiphop-historiker. Vi befinner oss nu liksom runt millennieskiftet. Vi har börjat nämna den vågen med Fattar, Fjärde Världen, Ison och Fille. Det var ganska mycket knutna till Red Line Records. Vad hände efter det?
Ja, alltså det som hände vid den här perioden är ju väldigt omvälvande för liksom hela samhället. Det är ju bredbandet som dundrar in i den svenska folkhemmen liksom, som förändrar landskapet ganska mycket. Du behöver, alltså, så när CD-brännarna börjar bli billigare, börjar folk kunna bränna egna skivor. Skivförsäljningen går ner, alltså folk sitter och laddar ner musik. Det blir mer tillgängligt, som blir en otrolig fördel. Liksom.
Det var Napster, Audio Galaxy, LimeWire.
Ja, för alla liksom unga och tonåringar och sånt där som inte har massa pengar och går och köpa plattor så kan de helt plötsligt bara, du vet, så här, spela av saker. Man kan spela av saker på minidisk. Har ju några år av liksom glansdagar där. Liksom. Kassetten blir bara bort med den. Så nu ska minidisken in. Och hiphopen hamnade i någon sorts lever på den här vågen ändå ett tag efter Petter Kenna och Blues. Det resulterar ju också att två kvinnor kommer in på majorbolag och släpper plattor.
Feven och Melinda.
Precis, Melinda Vrede, profilens syster. Och Feven från Akalla. De representerar ju för brudarna stenhårt, men också för hiphopkulturen.
Är de från den radiohits?
Ja, Bränn BH:n och De tio budorden är ju överallt som jag
minns.
Och
även Melindas relationsteorin.
Precis, och där är väl massor att peta på produktioner och sådär.
I alla fall
också.
På Melindas, jag vet inte om han producerar åt
Nej, och Coleno Webb också. Coleno Webb är med, liksom gör alla hitsen där.
Mer och Helly fick skivkontrakt i den, hon också på Street Zone Records.
Och hon signar ju där tillsammans med då Peshis från Göteborg som också signar.
Ja, just det.
En tjej som också kommer in och är tung från Norrköping som flyttat till Göteborg.
Hon rappar på engelska mest. När hon gästar någon Organism 12-låt, hon rappar på svenska.
Ja, hon har gjort två eller tre låtar med Organism 12 som var hennes pojkvän på den tiden. Mm. De gjorde lite låtar där hon rappar på svenska. Så det finns någon form av optimism ändå vid den här perioden.
Samtidigt som skivförsäljningen är hyfsat låg. Alltså så det, går, det verkar vara svårt att bli rik på svensk hiphop under den perioden.
Exakt, men det pågår ändå så här turnéer, så här Energy, Power Radio eller vad alla de här nu heter. Mm. De är Trippelett släpper videor som rullar.
Just det, Petter signar gruppen Trippelett. Som, de floppar väl ekonomiskt, men det gick mycket på radio.
Ja,
de samplade flickorna på TV2, Gyllene Tiders refräng.
Det var väl den de gjorde sig mest känd som, vad heter de, Megaton och Excel heter de det?
Ja, Megaton kommer jag ihåg.
Som kommer då, för Petter får ju möjlighet att styra.
Han startade skivbolaget Bananrepubliken.
Och där signar han ju då Feven, INI och Trippelett. Så jag tror att Feven liksom backar upp de här två andra förlusterna i INI. Mm. Och jag pratade med Petter i gatuslang om den här perioden ganska mycket.
Mm.
De signar också IO som ska släppa sin andra del 2 uppföljaren som tyvärr blir indragen precis när den kommer ut. Så det hinner gå ut promo.
Varför blir den indragen?
Jag vet inte, antingen är det väl för att de inte blir nöjda med materialet 100%.
Att skivbolaget inte var nöjda med materialet.
Ja, och artisterna liksom. Men sen så lämnar ju också IO hiphopen för den här perioden.
Innan hans andra skiva. För att de släppte, han släppte ju den första skivan med Betongdjungelboken och Många som väntar.
Föder någon nytt heter det här albumet. Den kommer 99.
Jag och Arman Reinsson från Music Journeys podcaster och Rappare i samverkan. Vi gjorde ett helt avsnitt om IOs låt Många som väntar. Där vi går igenom den rad för rad och försöker analysera vad han menar. Så det kan ni ju söka upp om ni är intresserade av det. Men han släppte då den skivan. Men sen kom det inte en andra skiva sen med singlar som Det spökar.
Och Ajo, den Ajo, okay, Ajo.
Men det var ingen fullängdare då?
Jo, det kom med, de gjorde en. Den finns liksom tryckt med, allt var helt färdigt. Okay. Monstret. Och de skickade ut recensionsexemplar.
Två videos rullades på MTV och ZTV.
Ja, del två uppföljaren heter albumet.
Okay.
Som tyvärr aldrig kom. Så de kastade typ 1000-2000 ex bara av den här plattan. Liksom,
det är ju jättekonstigt.
I soporna.
För liksom, det kan ju inte vara gratis att producera två videos. Så.
Nej.
Jag gissar på att du som samlare har ett promo-examen.
Som tur är har jag det.
Mm. Vad tycker du om den? Är det,
alltså, den har funnits också och läckt på nätet. Ska jag säga. Den låg till och med på Spotify lite sådär olagligt ett tag. Spotify slänger upp lite skivor ibland utan att fråga. Artister, Sherlocks platta låg också uppe.
Ja, Las Palmas låg upp i Spotifys barndom. Ja. Utan tillåtelse.
De bara slängde upp massa grejer i början där. Mm. Och så då var man ju glad om man fick tag i dem där.
Mm.
Så att den finns ju ute. Jag fanns ju som en sån här liksom, någon RIP-grupp som hade släppt den på Pirate Bay eller liksom på Napster.
Men du
så
vet där, inte liksom. Varför den inte marknadsfördes?
Nej, men som jag har fattat det så var det antingen var det ju någon form av ekonomisk kris inom den här labeln. Mm. Eller så var det IOs beslut att han, nej men jag lämnar. Och då var det inte värt att liksom satsa på det här projektet.
Men han har kommit tillbaka som en religiös rappare hyfsat nyligen.
Han
släppte väl några låtar?
Han var med på en låt på Stress där han förklarar varför han lämnade och sådär. Fast det var ju inte jättetydligt. Och nu har jag sett honom, jag följer honom på sociala medier och sådär. Vi är vänner på Facebook. Och han är ju nere i Dubai och spelar in en hel del i studion. Och ska ha spelat in en hel del med
på svenska
också, tror jag. Kanske både svenska och engelska. Uh-huh. Men jag vet inte om han har några som helst ambitioner att släppa någonting.
Men han blev väl muslim? Eller han kanske var det hela tiden?
Ja, men han är en troende.
Men.
Så att, ja, men vi får väl se. Jag har ju aldrig tyckt att det är... Jag har aldrig riktigt köpt de här förklaringsmodellerna.
Vilka förklaringsmodeller?
Men att man inte skulle få göra musik på grund av en religion. Det finns ju både folk som har lämnat hiphopen på grund av kristendom.
Ja, vi har ju Seron från Mobbade barn med automatvapen som lämnade hiphopen. Eller han lämnade Mobbade barn för att han ville söka sin kristna tro. Men han släppte ju sig låt efter det med kristet tema.
Exakt, och jag menar du kan ju applicera din livsstil och kombinera den med hiphopen precis hur du vill. Vill du göra kristen rap, vill du göra rappa om Mohammed och alltså Koran rap, så kan du göra det. Vill du rappa okristligt, vill du rappa satanistiskt, vill du rappa PK, vill du rappa liksom nazistiskt, så kan du ju göra det.
Ja,
det, alltså det är ju själv vilket grepp du vill ha, men då kanske man vet ju inte folk känner liksom.
Finns det någon svensk rasistisk eller nazistisk rap? Alltså så här, för att i USA har jag fan att det finns white power rap musik.
Alltså jag har sett någon grej från Tyskland, någon sån här grupp som eller vart liksom
en NC-gäng. Känner du till dem?
Nej.
Men, amerikansk.
Men det motsäger ju, alltså ska man se till liksom, vad hiphopen säger, att alla är välkomna och alla människor är lika värda och ändå har den grundsynen, så är ju ändå nazist, alltså att vara hiphoppare och vara nazist är ändå någonting som går stick i stäv.
Ja, det beror på vad man lägger i begreppet hiphop. Alltså det kan ju vara pratsång av rytmer, alltså om man ska ha rapmusik.
Exakt.
Som en del av hiphopkulturen, så kan man ju, borde man ju kunna göra det med ett nazistiskt budskap också.
Ja, alltså det finns ju säkert, alltså vi, måste ju finnas vitmaktsmänniskor som gillar hiphop och rap, tänker jag.
Jag tror att rappare i samverkan har en del rasistiska fans, även om de är fina killar allihop, de som gör musiken.
Ja, nej, men då lyssnar man på gammalt, N-ordet användes ju en hel del av svenskar i 90-tals rap och sånt där.
Men det ansågs ju inte vara något rasistiskt på den tiden.
Nej.
Alltså det kanske började på 90-talet, kanske det började vara lite kittlande. Men det var liksom inte tabu på det sättet som det är idag.
Nej, och Ayo lägger ju en rad halvsvart ras, kallar mig Hitler, lägger han en
halvsvart ras, kallar mig Hitler.
Det, jag tror det är släng alla skallar med Kennering, så
och
lägger
vad
han där.
Tror du att han menar med det?
Det är därför jag vill ha honom i gatslang, så jag kan fråga vad han faktiskt menar med det.
Då kan du passa på att fråga vad han menar med folk kommer ihåg mig som tomten i en gran också.
Ja, exakt.
Ja, men det
finns så mycket
många som väntar. Det
finns så mycket IO-texter man verkligen vill ha. En
men han menar halvs, alltså är det bara för att han definierar sig själv som halvsvart? Han har ju sagt tidigare om sig själv. Han är en halvsvensk, halvafrikansk nigerian.
Ja, hans pappa är från Nigeria, hans mamma är från Sverige. Han heter ju Eriksson i efternamn och sådär. Hade
så han IO där Eriksson? Eller vad heter han?
Ja, precis. Ayodele.
Ayodele, okej, okay, inte Ayo.
Jag tror det är Ayo Eriksson, en förkortning av Ayodele.
Ayodele Eriksson.
Klass som Lars och Lasse typ. Alltså, okay. Bo och Bosse. Men
Ayodele Eriksson är hans riktiga namn. Men han menar då att halvsvensk, halvsvart, eller vad sa han? Halvsvart ras kallar mig Hitler. Var det han sa?
Ja, det är det han säger.
Han menar då att eftersom man definierar ras, så är han då något av en Hitler.
Ja, jag har ingen aning. Eller om man tycker att han är kanske en blandning Hitler. Han är inte riktigt arisk själv kanske.
Att Hitler, det ryktades att han var jude.
Han är österrikare. Ja.
Just det, men det fanns också rykten om att han har judiskt påbrå. Jag vet inte hur mycket sanningar det ligger där.
Nej, då ligger han ju riktigt, då är han ju riktigt självhatar politiker. Ja. Så att, ja. Men ja, som sagt, hiphopen är ju också uppkomsten, det är väldigt mycket humor.
Mm, absolut.
Måste man ju säga, du som gillar är som inne på humor.
Ja, det är en av de grejerna alltså, som jag gillar mest med hiphop, att liksom punchlines i hiphop ligger väldigt nära one-liners inom stand-up comedy eller skriven text. Och det är någonting som är något av det bästa jag vet. Alltså så one-liners och bra punchlines. Jag kan verkligen få starka lyckokänslor när jag har en bra punchline eller en bra one-liner.
Ja, så jag tror att du skulle göra det perfekt i min nya serie som heter Gatuslang Bars faktiskt. Där vi har en gäst som får läsa ett gäng texter från andra rappare och analysera och betygsätta dem.
Ja, det är...
Som är Rate the Bars, som är liksom den amerikanska förlagen.
Ja, då får du gärna leta fram bars som är roliga då.
Ja, jag tar ju också upp bars som är relaterade till personen. Så det är faktiskt inspelning av 6 avsnitt nu i helgen där PSTQ är första gästen ut.
Ja, vad roligt.
Så han kommer få en del MBMA-texter och lite både högt och lågt att brottas med där.
Mm. Var befinner vi oss? Det är dags att börja runda av så smått. Men jag bara vill veta inför nästa avsnitt. Var befinner vi oss nu tidmässigt?
Ja, nu är vi väl kanske då 2002 i årtal. Ja. När fjärde världen fattar du. Ison och Finley och de här börjar etableras.
Nej, det är 18 år sedan. Vänta, det är 2020 nu. Det är 18 år sedan. Okej, det är jag som har tappat greppet
om tid. En myndighet sen kan man säga. Det är där de blowar upp. Svensk hiphop får en efterföljande våg. Alltså de som är födda på 80-talet kommer ju upp då. För de är ju födda på 80-talet nästan allihopa. Det har varit liksom 70-talisterna som regerat. Så det kommer upp en ny... Det börjar komma lite independent labels. Alltså...
Juju Records som ett Timbucks.
Exakt, det är ett eget bolag. Det finns lite fler olika labels. Folk börjar kunna trycka egna CD-skivor och pressa liksom hemma, göra egna demos. Hemmastudion gör intåget. Alltså, du kan köpa ett kit för 2-3 tusen, mic, spotskydd. Du kanske har en dator hemma som du leasat genom kommunen, genom din förälder som jobbar där, vilket min mamma gjorde.
Det fanns ju en sån här, var det Carl Bildt som hade liksom en... Han var ju för någon form av reform, att han ville ha internet till alla. Det var nog tidigare än det här, men...
Ja, men det börjar komma, och du har ju också den här Chilla och Leafy. Vad kommer hända sen? Efter du har dissat vårat gäng, kan du svara på frågan?
Ja, lite mer dancehall.
Kommer du ihåg den?
Ja, jag kommer
ihåg. Det var väl en Telia-reklam för bredband, eller Telia?
Jag vet inte om de gjorde en egen låt till den reklamen, för jag kommer ihåg att det var en... En singel som gick på Petra också.
Vart ska du ta
en
vägen?
En tuff tripp, eller var det
den är, Vart ska du ta vägen heter den. Chilla och Leafy från Västerås som gjorde grejer med Loop Troop också.
Men
det är väl det som händer. Att så här, internet är ju verkligen en game changer. Och det är möjligheten att folk kan spela in i garderoben. Och det öppnar ju upp för nästa avsnitt. Och kanske vi ska prata om Snook till exempel. Som tar över hela... Sverige med sin garderobs rap och Mr. Cool till exempel.
Ja, låten Mr. Cool och inte hiphopartisten Mr. Cool.
Nej, precis. Inte han som gillar att rulla garn.
Fast han kom nog kanske då också.
Ja, men
alltså
han
för att han kallade sig för Mr. Cool innan Snook släppte låten Mr. Cool.
Var det så alltså? Mm. Ja. För Snook tror jag kommer 2003 med ändå Oscar Lindios och Daniel Adams Ray och...
Jag är osäker på när Samlade tankar kom, men Anton Magnusson kallade sig Mr. Cool redan, fast han gjorde det redan innan han började rappa. Det var något han skrev på sina prov i skolan, för att han tyckte det var roligt när liksom, man lämnade in alla proven när man skrivit dem. Och sen så sa läraren så här, Mr. Cool, vem är det? Och så räckte Anton upp handen. Så det var liksom ett skämt som det började med.
Humorn började tidigt där i Antons liv. Ja, alltså. shit alltså. Vi kan hålla på ett timtal med det här.
Absolut.
Men, jag hoppas att folk har fått någonting att plocka upp med det här avsnittet.
Något att bita i, som Paolo Roberto uttryckte det. I den hiphop-relaterade filmen Stockholms natt.
Ja. Men han har väl aldrig spottat några bars, va?
Inte vad jag vet. Men det hade inte förvånat mig. Det var väl rätt många rappare alltså, det var, i den filmen.
Ja, är det någon som har fet 16 från Paolo Roberto får ni gärna höra av er. Alltså.
Och då syftar du inte på hans penis. Det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Pontus Gustafsson.
Och vi är tillbaks om ungefär 10 veckor med svensk hiphop-historia.
Du kan be grabbarna här i de viktiga skorna göra som den här Nu vi skinell. Har du hört den?
Nej, jag har missat
den. Fan,
den
är också fantastisk. Malou von Siver ska ju presentera Einar när han ska upp och köra live i hennes morgonshow. Och istället för att säga Nu vi skiner så rycker de som säga fel. Nu vi skinell. Så de döpte ju den i musikgörningspodcasten till låten heter ju Nu vi skinell. Det är sådana detaljer Dr. Gatesnack älskar.
Ja, det är väldigt roligt. Jag tar om det. Det var allt för den här veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Pontus Gustafsson.
Fullbordat samtal.
Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.